silloin, kun hän halusi julkaista esikoisteoksensa Elämänmeno. Siinä oli sellainen lesbo päähahmo ja kustantaja sanoi, että ehkä kannattaisi leikata pois, koska se on muutenkin hyvä kirja ja se aiheuttaa skandaalin.
Avsnitten som förläggaren bad Pirkko Saisio stryka handlade alltså om hur bokens huvudperson, Marja, insåg att hon är lesbisk och hur hon tacklar sin sexuella identitet. Pirkko Saisios förläggare var övertygad om att en lesbisk kärleksscen skulle skapa skandal i Finland i mitten av 70-talet. Och vi måste kanske komma ihåg att homosexualitet enligt lag var ett brott i Finland mellan åren 1889 och 1971. Och därefter, fram till år 1999, var det straffbart att uppmuntra till homosexualitet. Alexandra Stang beslutade sig för att forska i litteratur utgiven i Finland som på olika sätt tog fasta på det som idag kallas för queera perspektiv. Alltså litteratur som på olika sätt utmanar rådande normer i ett samhälle. Och i första hand med hänsyn till framförallt heteronormativa uppfattningar om kön, om könsroller och om sexualitet. Och Alexandra valde att begränsa sig till mellankrigstiden, det vill säga framförallt 1920- och 30-talen. Det här var en tid när man gick in för en stark och medveten strävan att förenhetliga och att svetsa samman den splittrade och starkt polariserade unga nationen. Och under mellankrigstiden så tog man Johan Wilhelm Snellmans tankar och idéer till heders. Och många förespråkade en kultur och en litteratur som strävade efter enhetlighet och man efterlyste litteratur som var moraliskt och etiskt uppbygglig. Honnörsorden var sedlighet och civilisation, säger Alexandra Stang.
Niin, Snellman oli silloinkin aika tärkeä ja hänen ajatukset herätiin vähän niin kuin eloon uudestaan. Tämä siviilisyysajatus, vaikka se tarkoitti 20-luvulla vähän erilaista kuin silloin Snellmanin aikana.
Man gick alltså mangrant in för att betona nationalism, patriotism och traditionella värden som hem och familj. Och synen på kvinnan var starkt traditionsbunden och man betonade kärnfamiljen och kvinnans roll i hemmet som mor och maka. Men samtidigt såg man också kvinnan som en viktig kugge i uppbyggandet av den självständiga nationen Finland. I det här läget var det få som ville eller vågade ifrågasätta den rådande heteronormativiteten och den cementering som skedde av traditionella könsroller. De författare och böcker som Alexandra Stang tar fasta på i sin avhandling behandlar queera element och teman lite i olika grad. En del antyder bara ett nära förhållande mellan män och kvinnor av samma kön och det är då snarast upp till läsaren att läsa mellan raderna. Andra vågar skriva lite mer öppet om de här frågorna. Sen finns det de som skriver fram väldigt självständiga och starka kvinnor som väljer bort den traditionella kärnfamiljen. I en del fall är det med lycklig utgång, i andra fall med ensamhet och olycka som följd. Och Alexandra Stang påpekar att man inom underhållningslitteraturen hade lite lösare tyglar att röra sig med beträffande känsliga ämnesval. Det här var en genre som ansågs vara harmlös och så gott som värdelös som nationsbyggarvirke. Och en författare som i sina verk kunde ifrågasätta etablerade könsroller och också smyga in lite normbrytande vänskapsrelationer var författaren Elsa Soini, som nådde stora kvinnliga läsarskaror med sina romaner.
Se oli enemmän kirjoitettu rivien väliin, että jos tiesi asiasta, sitten oli ihan helppo ymmärtää varmaan, mitä siis nykynäkökulmasta voi sanoa siitä. Mutta jos ei tiennyt aiheesta, sitten se oli hyvin helppo myös, että huomaa, mitä siinä lukee. Elsa Soini on siinä hyvä esimerkki myös, että hän oli ihan siis tosi hyvin siinä, että hän esiteli kaikenlaisia queer-hahmoja, mutta hyvin varovaisesti ja hän oli hyvin suosittu kirjailija.
Under mellankrigstiden styrdes den finländska förlagsbranschen i hög grad av medelålders män som givetvis hade anammat tidens tankar om det här med uppbygglig litteratur som tar fasta på nationellt viktiga teman. Och en författare som fick back av förlaget var Helvi Hämäläinen som år 1927 närmade sig förlaget Kansanvalta med manuskriptet till Kaunis sielu. Det här är en berättelse som handlar om en ung kvinna som känner en stark dragning till andra kvinnor. Och i en intervju har Helvi Hämäläinen berättat hur en handfull män tittade konstigt på henne när hon gick upp till förlaget för att hämta det refuserade manuskriptet. Jag började förstå att någonting var fel. Jag var en mycket liten flicka och såg mycket barnslig ut, säger Hämäläinen som var knappt 20 år när hon skrev berättelsen som skulle ha varit hennes debutverk. Men Kaunis sielu utkom sen äntligen år 2001, 3 år efter Helvi Hämäläinens död.
Helvi Hämäläinen itse kertoi, että hän kävi vuonna 1928 kustantamolla haki sen käsikirjoituksen, joka oli hyllätty ja siinä oli 5 miestä, jotka katsoivat häntä ja hyvin epämukavalla tavalla ja hän itse sanoi, että hän silloin ei edes tiennyt, että hän oli kirjoittanut kirjan, jos se olisi lesbohahmo. Mutta kuitenkin nämä kustantamomiehet olivat sitä mieltä, että sellaista ei nyt voi julkaista. Ja sitten se ilmestyi tosiaan vasta hänen kuolemansa jälkeen, mutta Helvi Hämäläinen on muuten.
Alexander Stangs avhandling visar hur Finland under mellankrigstiden på många sätt fortsättningsvis var uppdelat i olika läger. Och en tydlig skiljelinje gick till exempel mellan det finska och det finlandssvenska. Där finska förlag och författare överlag grävde där de stod i den finska myllan så vände sig många finlandssvenska författare utåt. I första hand gäller det här modernisterna som ville slå upp fönstren mot Europa och som önskade förpassa alla former av självförhärligande knutnationalism till vitriner på nationalmuseerna. Och enligt Alexander Stang så verkade det som om det finlandssvenska kulturfältet var lite mer öppet till frågor av queer-karaktär. Också finlandssvenska förläggare kunde visa en för tiden ovanlig öppenhet vad beträffar frågor kring homosexualitet till exempel. Och här hänvisar Alexander Stang till ett brev som Söderströms förlagsdirektör Bertel Appelberg skrev till Alma Söderhjelm när hennes romandebut Kärlekens väninna utkommit år 1922. Och i det här brevet så hyllar Appelberg Söderhjelm för hur hon på ett så diskret och försynt sätt behandlar ett känsligt ämne. Den här romanen, Kärlekens väninna, utspelar sig i Finland och Sverige under inbördeskrigets dagar och den kretsar kring några problematiska människorelationer med både hetero- och homosexuella element. Och boken väckte enormt uppseende när den utkom. Och de allra flesta kritiker var inte nådiga. Många förundrade sig över hur den då 52-åriga ogifta universitetsdocenten Alma Söderhjelm hade fått för sig att skriva om så kallade naturvidriga begär, som Arvid Mörne uttryckte sig i sin recension av boken.
Varsinkin Söderhjelmin tapauksessa se oli aika iso skandaali, että hän käsiteli homoseksuaalisuutta ylipäätään ja naisten roolia. Ja, että se oli jokaisessa arvostelussa, että miten voi olla. Tai jotkut myös olivat hyvin onnellisia, että joku otti sen aiheen esiin. Hän sai myös Ruotsista hyvin negatiivista palautetta, eli yksi lehti kirjoitti, että sellaista kirja olisi vielä siedettävää, jos sen olisi kirjoittanut nuori, attraktiivinen nainen, mutta kun sellainen 50-vuotias ei naimisissa oleva nainen luulee, että hän voisi kirjoittaa tämmöisestä aiheesta, se on vähän liikaa.
Under slutet av 1800-talet hade kvinnorörelsen fått ett allt starkare fäste runt om i Europa och städerna lockade fler och fler kvinnor med arbete och löfte om ett självständigt liv. Ett liv på egna villkor som inte nödvändigtvis omfattade man och barn. Och som en sparv i tranedansen träder Mika Valtari in på den litterära Parnassen med 2 verk där han skildrar den nya kvinnan i ett negativt ljus. För den nya kvinnan sågs ofta som ett hot mot den patriarkala strukturen, mot maskuliniteten och den nationalistiska normen och de värderingar som rådde i samhället. I debutverket Suuri illusioni från år 1928 så tecknar Valtari till exempel ett porträtt av salongsvärdinnan Madame Spindel, där hon framstår som ett slags osympatisk och motbjudande kvinnlig vampyr som bryter ner sina offer sedan hon först förfört dem. Och Madame Spindel hade en verklig förlaga i Helsingfors salongsvärdinnan och societetsdamen Minna Kraucher.
Hänellä on tämmöinen ihan olemassa oleva nainen, esimerkkinä rouva Spindel, joka kuvataan hyvin, hyvin negatiivisesti, eli ällöttävä nainen, joka haluaa vain niin kuin kaikki ne nuoret naiset omaan piirinsä ja houkutelee heitä. Ja sitten on myös sellainen.
Hos Valtari kan man tydligt avläsa samtida uppfattningar om Europa som degenererat i förhållande till det sunda Finland och storstaden som syndens näste i motsats till landsbygden som ofta framställdes som ett ideal.
Ja Valtarin kirjoissa vielä, tai siis toisessa yksinäisen miehen junakirjassa on se queer-hahmo elää Pariisissa, mikä on dekadenssin paras esimerkki. Joo, se on hyvin selvä, että maaseutu on sellainen kuin puhtas ja se kaupunki degeneroituu ihan jatkuvasti.
Bland de författare som Alexandra Stang tar fasta på i sin forskning finns också den svenska författaren Margareta Suber, som under ett antal år var gift med finlandssvenske Göran Topelius. År 1932 gav Margareta Suber ut romanen Charlie, som anses vara den första lesbiska romanen som är skriven på svenska. Romanen Charlie utspelar sig i Hangö, där huvudpersonen, den tjecka och sportiga Charlie, blir blixtförälskad i Sara, en ung änka med två barn. Det här är en historia som beskriver lesbisk kärlek på ett mycket positivt sätt.
Ja, toinen esimerkki Ruotsista on toi Margareta Suberin Charlie-kirja, joka kertoo hyvin positiivisella tavalla nuoresta naisesta, joka rakastuu toiseen naiseen. Ja se koko tarina tapahtui Hangossa, mikä on myös aika kiinnostavaa. Ja Suberilla oli myös hyviä yhteyksiä Suomeen, mutta se ei koskaan ilmestynyt suomeksi. Mutta sai arvosteluja myös Hufvudstadsbladetissa ja muissa. Niin se on sellainen niin kuin oikein hyvä esimerkki siitä, miten niin kuin Ruotsissa oli ainakin näinä vuosina mahdollista. Joo. Mutta nämä huomattiin myös Suomen ruotsalaisessa kirjallisuusmaailmassa ainakin.